Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa musikern och konstnären Pelle Osler. Han har spelat med många artister, till exempel Tåström och Wilmer X. Osler har även gjort musik till teater och filmer. Nu är han aktuell med en ny soloskiva. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Då befinner jag mig hemma hos Pelle Osler. Hej Pelle!
Hej Frippe!
Hur är livet?
Det är väl ganska bra. Det är väl bra. Jag vill inte gå in på det för det är en sån lång bänk. Men det är ganska bra. Jag kan inte klaga, men det gör jag ändå.
Men vad jobbar du med nu?
Alltså nu håller jag på att samla ihop ett band. Jag har jobbat på en platta nu i de här coronaåren. Drygt två år har jag jobbat på den tillsammans med Micke Nilsén. Och den ska ju äntligen komma ut. Den har blivit väldigt försenad därför att vinylfabriken inte har kunnat få fram vinylen. Och till slut så gav jag upp för jag fick aldrig ett svar på när jag skulle få den. Jag borde ha fått den i augusti, senast september. Så säger de att ja, men den kanske kommer i april, den kanske kommer i januari. Alltså de verkar inte veta. Och de skyller då på att det är en råvarubrist, det vill säga brist på vinyl. Som är en följd av corona-stoppet liksom. Det är väl ungefär samma sak som de här halvledarna som alla tjatar om som det är brist på. Men det konstiga är att de stora bolagen får ju sina vinyler gjorda och får ett datum. Jag får inget datum. Så jag gav upp och sa okej, vi gör en CD och så släpper vi den i slutet av i oktober då. Och så det kommer en CD plus då digitalt släpp och så ska jag ut och spela i november. Tre stora spelningar så jag håller på att samla ihop band. Ett skräddarsytt band för den här plattan. Och sen ska jag då bestämma helt enkelt repertoar och repdagar, vilket ju låter enkelt men det brukar vara ett jävla meck.
Men det är Micke Nilsén och vilka är det fler då som du tror det kommer med?
Det är i första hand Micke Nilsén som spelar synt. Han har producerat plattan. Han spelar synt och klavitur och sen är det då Henrik Meyerkord som jag har spelat med ett tag, som spelar cello. Och så är det Hux Nettermalm som spelar trummor. Och så är det Rockis på bas. Och sen är det, har precis fått till Örjan från Fläskkvartetten på fjol. Och det är ju så tungt.
Så cool.
Och så är det min dotter Solo. Hon kommer också vara med och sjunga.
Du i veckan släppte en singel här nu från skivan. Vad hette den singeln, den senaste?
1645 i smittans år.
Smittans år, är det coronatiden?
Ja.
Den är ju väldigt... väldigt bra. Jag lyssnade på den precis.
Mm.
Laddade upp innan jag gick hit och jag tyckte den var väldigt... den satt ihop på något sätt. Musiken och sången på något sätt. Väldigt fint sätt.
Ja, kul.
Men smittan så, och hur har du drabbats av corona liksom?
Alltså jag har levt på ungefär som vanligt. Och plus att jag har jobbat med plattan så jag har haft att göra. Jag har fått krisstipendium så jag har klarat mig ekonomiskt. Jag kunde ta några små snickaruppdrag. Jag har levt som innan. Med skillnad att jag inte har kramat massa folk. Med följden att jag inte har varit sjuk på 2 år överhuvudtaget.
du har alltså inte haft corona?
Nej, definitivt inte. Nej. Inte tillstymmelse. Och jag fick 2 sprutor och jag kände ingenting. Det är jättekonstigt. Jag har bara liksom seglat förbi det där. Eller okej, okay, nu ska man inte ropa hej. Mm. Så, men visst, det har ju varit tomt. Och framförallt första våren då, vi var väl 20, kändes det ju som en spökstad, Stockholm. Mm. När folk var livrädda. Det känns ju helt absurt nu. Kommer ihåg hur de hamstrade toapapper? Det fanns inte toapapper.
Hamstrade du toapapper?
Nej, verkligen inte. Mm. Jag använder inte speciellt mycket toapapper för det första. Sen tyckte jag hela grejen var bara hysterisk och absurd liksom. Vad är det som händer? Folk liksom flippat ut. Och krogarna var helt tomma, vilket jag i sig tyckte var skönt, för då kunde jag gå själv. Mm. Sätta mig själv och fundera på krogarna utan att ha massa sal och massa stockholmare runt mig. Mm.
Men du nämnde lite här snabbt, du har haft några snickarjobb. Jobbar du som snickare också?
Jag har ju jobbat som snickare i 10 år. Fram till, alltså mellan 2008 när jag gick ut min snickarutbildning och fram till 2018 när vi hade en gigantisk turné med Thåström, och sen då behövde jag liksom inte den inkomsten, och då rev de också kåken där jag hade mitt snickeri, eller hyrde in mig. Så sen dess har jag hyrt in mig i en ateljé där det finns en liten verkstad, och där kan jag göra små grejer. Inga stora jobb liksom, men jag har gjort en del till framförallt till Statens konstråd, podier och sånt där, till olika skulpturer. Det är små grejer, men det är fan, många bäckar små så kan man få det gå runt.
Jag hoppas att det blir lite bättre nu att vi ser. Nu öppnar, har det börjat öppna upp. Nu känns det konstigt nu att det blir knökfullt på konserter och, eller känns det
irriterande?
Ja, varför?
För att man får inte plats.
Nej.
Det minns jag innan corona, då kunde man inte gå ut. Alltså jag gick alla ut på helgerna. Mm. Det gick liksom inte. Det är bara ett jävla liv och med jävla massa människor. Men under corona så var det lugnt. Jag kunde gå ut typ när som helst. Alltså okej, okay. 8 stängde de ju. Men det var också ganska skönt. För då hann man inte bli så berusad och otrevlig. Mm.
Du föddes 1962 i Helsingborg.
Mm.
Bodde första åren i Bjuv i Skåne. Stämmer det?
Ja. Jag föddes. Vi bodde i Bjuv när jag föddes.
Ja.
Men mitt första levnadsår så flyttade vi till Tyskland. Och så bodde vi där till jag var 7. Och då kom vi tillbaka till Bjuv. För min far jobbade för Findus nämligen. Och huvudkontoret låg i Bjuv.
Varför flyttade ni till Tyskland då?
Det var också i hans, på grund av hans arbete.
Mm. Findus i Tyskland då, eller?
Ja, om det var Findus eller Nestlé, det vet jag inte. Mm. Men det började med Findus, och anledningen till Bjuv, att vi hamnade i Bjuv, var just Findus. Mm. För vi har ingen annan connection till Bjuv annars.
Mm.
Så när vi kom tillbaka till Tyskland så gick jag där 2 år i skola. Eller om det var 3 till och med. Och sen flyttade vi till Helsingborg. Okay.
Men då måste du kunna att tyska, fortfarande också kanske, tyska väldigt bra om du gick i skola i, bodde så många år i Tyskland när du var liten.
Ja, jag gick i 2 år i skola i Tyskland. Och jag kunde ju tyska bättre än svenska. Så jag fick gå om en klass när jag kom till Sverige. Man började också ett år tidigare i Tyskland. Så jag kom ju rätt åldersgrupp genom att gå om.
Mm.
Men problemet var att jag inte riktigt fattar. Alltså vi pratar ju svenska hemma. Inom familjen. Men den svenskan blev ju... Man tänker på det så snabbt det går. Hur den förändras. Den blir liksom uppblandad med tyska ord, uppblandad med barnuttryck för saker.
Mm.
När det är liksom så isolerat. Ett språk blir så isolerat. Det är alltså ganska intressant fenomen. Det uppstår en ny dialekt eller ett nytt språk. Mm. Som sen när man då kommer till Sverige och träffar andra skåningar, fattar man inte varandra riktigt. Och man har inte alls samma referenser. Medan mina kompisar, de pratar om till exempel, ska vi spela flipper? Jag har hört talas om flipperspel. Alltså, bara ett exempel. De pratar om att knulla. Jag har aldrig hört ordet. Jag visste inte vad det var. Och när de berättade vad det var så blev jag helt skrämd. Liksom, varför gör man så? Det har ju fattat.
Det gör man inte i Tyskland. Men...
man pratar inte om det. Och framförallt så pratar man inte om nazismen. Jag hade aldrig hört talas om den där nere. Men det blev ett jäkla tjat när vi kom hem. För de såg oss, eller... att vi hade bott i Tyskland fick vi en liten misstänklig stämpel att vi nog var lite nazisttillvända. Vilket vi barn inte fattar vad det handlar om överhuvudtaget. Men den tiden är nog över nu, för Tyskland har ju, vad ska man säga, svettats ur sin skuld rätt mycket och blivit tagna till nåd av omvärlden igen.
Vad har du för relation till Tyskland idag?
Egentligen inte så mycket. Jag åker till Berlin när jag kan. Och vill, men inte så mycket. Det tycker jag inte. Mm.
Men du pratar flytande tyska?
Nej, därför att jag slarvar bort det. Jag tog aldrig vara på det där. Min storbror har alltid pratat flytande tyska och också bott ner i Tyskland i perioder. Men jag slarvade bort det. Jag brydde mig inte om det. Jag tyckte inte det var viktigt. Och när vi hade tyska, jag hade ju tyska i skolan. Och det var så enkelt för mig så jag brydde mig inte om liksom lära mig grammatiken, för det bara kom naturligt. Och till slut så bara, jag hade inget intresse av det liksom. Mm. Men jag har funderat ända sedan många år att fan, jag borde ju bara börja läsa det igen, för det skulle komma direkt, för jag har det i ryggmärgen. Jag förstår det ganska bra.
Vad tyckte du var roligast i skolan då, annars?
Teckningen.
Var du duktig att teckna?
Ja, det var jag väl ansedd. Jag tyckte väl inte själv att jag var stjärna, men det var, jag var mycket inne på serier. Jag läste mycket serier och tecknade serier. Det tyckte de andra var roligt och så. Mm. Så det liksom hette att jag var bra på att teckna, men så jävla bra var jag nog inte.
Men vad vill du bli då som grabb? Tecknare?
Det där ändrar sig ju.
Oh.
Ett tag ville jag bli skådis. Ett tag ville jag bli privatdetektiv. Okay. Och så ville jag bli skådis och sen ville jag bli konstnär. Mm. Och eller illustratör. Mm. Eller syssla med bild på något vis. Men det blev aldrig så.
Men du är väl konstnär idag, Mark?
Ja, men det blir aldrig någon utbildning.
Okay. Mm.
Det är bara jag själv lär, eller det jag nu kan.
Men dina föräldrar, vad jobbade de med? Var de kulturella? Pappa jobbade på Findus, sa de, men jag tänkte annars, när de inte fanns det kultur i hemmet.
Så. Ja, det kan man väl säga. Den där tavlan är målad av min farbror.
Oj.
Och han var ju en konstnär som var ganska hipp på 60-talet.
Vad heter din farbror då?
Bengt Osler.
Bengt Osler, okej. Okay. Ja.
Så han ställde ut på Moderna Museet tidigt.
Mm.
Och han var ju liksom, jag vet inte, min far beundrar honom väldigt mycket, för jag tror att min far var en konstnär i sig själv, men han fick inte den supporten från sina föräldrar. För de la alltid kritiskt på Bengt, hans storbror. Mm. Det var han som skulle bli konstnär och min far skulle göra någonting mer tekniskt, eller han kom från en rätt högborgerlig situation, tror jag. Men konsten har ju alltid sett som det högsta in hos oss. Liksom, det är större än sport, har varit intressant. Politik är inte speciellt intressant. Men konsten där uppe har liksom flytit över allt det andra. Utan att jag för den skull har varit speciellt kunnig om konst. Men det är liksom det. Det sitter i ändå.
Var hemma, läste du mycket böcker som barn och så, eller?
Inte mycket.
Nej.
Jag läste mest serier.
Ja, du ritar ju serier också, så det var kanske det som var närmast då.
Ja, jag var väldigt fascinerad av serier.
Favoritserie?
Ja, det beror på åldern ju.
Ja, okej, okay. När det var, gick i femman då?
Ja, men det var nu Kalle Anka och sen kom ju Tintin och Asterix och Lucky Luke.
Men dina serier, du ritar inte serier fortfarande, tecknar du serier fortfarande?
Nej, det gör jag inte.
Men du har kvar lite serier kanske någonstans?
Nej, det har jag väl kanske nere i källaren någonstans. Jag tyckte inte att mina var så roliga. Det var roliga teckningar, men det var liksom inga, jag hade inga punchlines, det funkar inte riktigt. Mm. Jag kunde göra strippar. Mm. Och sen när jag blev lite äldre så kom ju de här som väl kallas vuxenserier, du vet, Epix och Galago. Svenska serier, det kommer en uppsjö med sådana underground The Furry Freak Brothers, jag bara älskar det, men då var jag ju i 20-årsåldern.
Du hakar inte på den trenden själv?
Nej, inte att jag började teckna sådär, nej. Men jag har ju plöjt igenom det där. Fullständigt, jag älskar det. Det liksom var någon... Jag var ju punka, liksom blev punka i slutet av mina tonår. Och det där, de scenerna, det var att man hade samma luft liksom. Det var en parallellkultur som jag bara älskar. Fri på något vis.
Hur hittade du punken?
Genom min storbror. Mm. Han gav mig Nevermind the Bollocks, Pistols platta när den kom ut.
77 eller något sånt? Eller?
77. Ja. På min 15-årsdag. Och sen var jag bara såld.
Alltså 15-årsdag sa du?
Mm.
Hur gick man alltså? Typ 9 eller så?
Jag gick väl i 9 då. Det måste jag ha gjort.
Och hur påverkade det den skivan ditt liv så att säga?
Ja, jag vet inte, den påverkar mig väl kanske inte alltigenom positivt. För det blev en religion liksom. Jag slutade bry mig om skola och framtid. Nu hade jag väl kanske inga stora förhoppningar om framtiden då, men ingenting spelar en roll. Det var bara punken som spelar roll. Det var ju som en revolution in the head liksom. Mm. Och vi satt ihop ett band och vi lärde oss aldrig spela, men vi spelade. Och vi ordnade spelningar. Vi tog 10 kronor i entré. Ja, det var ju härligt kreativa tider, även om det kanske inte var så jäkla...
Och ditt första band, det var... Vilket band var det?
Svetens Söner.
Och det var det. Okej. Okay. Och vad spelade du då? Gitarr?
Ja, alltså från början var vi kanske 7 man som ville spela gitarr.
Mm.
1 man som ville spela trummor. Och flera som ville sjunga då. Men, så det var bara basen kvar. Så då tänkte jag, då blev jag basist. Så jag spelade bas. Och sen när vi väl började repa så visade det sig att den där ivern att spela var inte så jäkla kraftfull. Så till slut var det bara jag och min bror kvar. Min storbror som spelade gitarr och spelade bas. Och det var vi som skrev låtarna. Och då annonserade vi efter en trummis. Och då dök Staffan Rundqvist upp. Han var 14 år då.
Mm.
Och han är ju musikaliskt whiskid.
Mm.
Så han kunde ju trumma som satan utan att ha någonsin gjort det innan. Det är fantastiskt.
Men gjorde ni någon skiva eller så? Eller?
Vi gjorde ju en EP. En vinyl-EP gjorde vi.
Och det här var sån när punken... Vad sa du? Vilket år var vi inne på ungefär nu?
Alltså Svet och Söner började 78.
Så det låg ju precis i när Ebba Grön och... Strax efter Pistols första skiva och sådär, så var ju helt rätt i punktiden då förstås.
Ja, men vi kom inte ut, den där skivan lyckades vi inte få ut från 81.
Mm.
Och efter den så slår vi ner bandet strax efter det.
Men turnerade ni mycket då och så eller?
Nej, det var inte tal om turnerande. Vi spelade. Vi spelade i Köpenhamn, Helsingör, i Lund, i Helsingborg. Vi var en runda i Uppsala och spelade.
Mm.
Det var väl så långt som turnén sträckte. Ja, Göteborg var vi också i.
Ja, men det är turné det också. Punkturné.
Mm.
Men så då du och din bror som skrev låtarna då?
Ja.
Var det musik och text? Gjorde ni tillsammans eller hur växte det fram liksom?
Vi gjorde det väl... Alltså det här var ju rätt länge sedan. Men vi måste ha gjort det tillsammans. Min bror var ju liksom intellektuellt skarpare än jag, så han kunde ta mina texter och liksom fräscha upp dem lite. Mm. Nej, vi gjorde det tillsammans. Alltså vi jobbade var för sig, men vi hjälpte varandra med grejerna liksom. Alltså om han gjorde någonting, spelade för mig, så sa jag, men jag tycker det ska vara så här. Och vice versa, om jag hade en låt så sa han, jag tycker det ska vara så här. Ja, du vet, klassiskt. Lennon McCartney låtskrivande.
och sen när ni lade ner det bandet, vad hände? Gick du på gymnasiet någonting då? Gick du gymnasiet? Det var parallellt kanske då. Gick du på gymnasiet?
Jag gick yrkesutbildning, yrkesskola, gymnasiet, som var så, som hette tryckmedia. Det var en grafisk utbildning.
Mm.
Man utbildade sig till typograf, helt enkelt.
Mm.
För där fick jag ju hålla på med bild och Det fanns ingen matte. Det fanns väldigt få teoretiska ämnen. Och det, får jag fasa för det.
Du gillar inte matte?
Nej, fy fasen. Det var bara ångest kring matten.
Fortfarande? Har du lärt in dig matte efteråt?
Nej, jag behöver inte syssla så mycket med matte.
Men brukar man inte säga att musikalitet och matematik ibland kan gå hand i hand, eller?
Jo, det säger man ju. Och det har jag haft anledning att tänka på en del, men jag menar, jag kan inte läsa noter. Jag tänker, om man är en symfoniker och håller på med musiken på det viset, så kanske man närmar sig matematik och liksom logik. Mm. Jag vet inte om det gäller punkmusiker faktiskt. Men vad fan, min son, han är ju snille på matte. Mm. Han är ju liksom, så jag kanske hade någonstans, eller i alla fall någon liten ådra som blev förskrumpnad i grundskolan på grund av olika anledningar. Mm. Ja.
Men vad gjorde du sen då efter gymnasiet? Vad tog du vägen sen?
Jag gick ju den grafiska utbildningen och spelade vid sidan om. Det var mitt stora intresse. Och min far, han hade då sagt upp sig och startat ett eget företag, en fiskfabrik helt enkelt, i litet skala. Och där var ju utrymmen, så där kunde vi ju repa. Där repade vi med bandet. Och helger, långa helger, så jobbade vi där och fick in lite extra pengar, jag och mina syskon. Så efter den grafiska utbildningen, då minns jag att det ringde någon till Allers till mig och frågade om jag ville ha min praktik där och ville jobba där. Och jag bara sa nej, jag ska jobba på fiskfabriken. Det var bara så självklart för mig. Så då jobbade jag i fiskfabriken i 4 år. Och spelade vid sidan om. Först, ja, i olika band. Och det är 84, så kommer med ett band som heter Slopster, som var ett garageband. Det var då någon Nomads slog igenom.
Ja.
Och jag tyckte det var något av det bästa jag hade hört sen Sex Pistols typ. Det var så satans jävla hårt. Så då började vi spela garage musik. Och då hamnade vi på lite olika festivaler där Wilma också spelade, för de var också lite inne.
Wilma Rex då?
Ja, de var också lite nära den vågen liksom. Och då hoppade deras gitarrist av och så frågade de mig om jag ville spela med dem. Och det hade jag inget emot, för de var ju stora. Mm. Så jag hoppade in där.
I Wilma Rex och spelade gitarr med dem alltså förstås?
Ja.
Och hur var det att vara med i ett sånt band då, som turnerade? Ni turnerade i alla fall runt i Sverige, kan jag tänka mig.
Ja, jo, precis. Då slutade ju fiskfabriken.
Och ja. Sa upp dig från fisken.
Sa upp mig från fisken. Och spelade med dem i 17 år. Det var ju de första åren där. Alltså 86 kom jag med. Man kan säga de första 2-3 åren, det var rena skolan för mig. Hur man fungerar som en turnerande musiker och hur. Ja. Det var knepigt, för jag var lite vilsen, men det var också jävligt roligt.
Det blev liksom mycket. Det blev väl jobba med heltid som musiker där nästan där och turnerande och studio. Det blev väl en hel värld som öppnade sig, kan jag tänka mig.
Ja, det var det. Det var ju det. Och sen hade jag mina egna projekt vid sidan om. Amazonas till exempel.
Amazonas?
Ja, det var ett vad ska man säga, ett Spotniks eller Ventures inspirerat band som gjorde 2 plattor. Mm. Den första spelade vi in i London. Och det var ju ett äventyr. Och vi hade också lite framgång, men det var ju liksom Wilmer som var prioriterat. Mm. Så Amazonas fick stå lite bakom. Men ja, det hände mycket då. Det var kul. Kul tider.
Men vad höll du på med konst också då när du var med Wilma och målade tavlor och så, eller?
Jag tecknade mest.
Tecknade mest.
Ja.
Men efter, du sa att ni spelade med Wilmer i 17 år, sa du?
Ja.
Och då är vi framme på slutet på 90-talet, eller?
Då är vi framme 2003.
2003, okej. Okay. Men när du har jobbat mycket med Tåström sista åren, så här, och när träffade du Tåström och hur blev ni kontakta vänner?
Det var när han bodde i Malmö i slutet av 90-talet. Han höll på, eller skulle väl börja med den här, det är liksom den konstiga plattan. Mm. Han hade väl, nej det var väl från början, var det väl så för min del att jag var så pissla av en pitbulls. Och tyckte det var så jävla, jävla tufft och hårt och skoningslöst. Och jag var aldrig någon stor Imperiet-fan, för jag tyckte det var mest liksom chåsar och storvilet liksom. Så jag var aldrig riktigt fan av det, även om de gjorde några enormt bra låtar som jag gillade. Så det var någonting med stilen kring det som jag hade svårt för. Och tidigare så hade jag ju varit en stor Ebba-fan. Och sett, jag såg dem på Oasen bland annat.
Okay.
Någon gång i början av 80-talet, 80-81 någonstans. Kanske.
Men så Peace, Love and Pitbulls, det var ju Tåströms band efter Imperiet, eller var efter?
Ja, det var ju efter
den första soloskivan också, tror jag det var.
Efter de första två soloskivorna, det var då han flyttade till Amsterdam och jobbade ihop med Niklas Hellberg då.
Ja.
Och gjorde de här plattorna. Men första gången jag såg det så blev jag så jävla tagen. För jag tyckte att fan, nu är det här är Ebba fast ny. Mm. Liksom, så kändes det.
Och på engelska var väl...
Det var ju på engelska, så det var ju långt ifrån Ebba egentligen. Men uttrycket var lika kraftfullt, tyckte jag. Och då stötte jag på honom på hotellet. Eller jag gick ju dit. Herregud.
Aha.
Efter den spelningen och bara sa att det här var fan av mig. Det här, det är det här som är liksom vår tids rock'n'roll.
Mm.
Det är inte Wilmer, det är inte det liksom gamla 12-takts jamset. Mm. Det är sån här utbrott. Så det var väl kanske då vi på något vis, jag vet inte om han minns detta överhuvudtaget. Det gör han förmodligen inte, men jag blev väldigt intresserad av de där Peace, Love and Pitbulls. Och eftersom ingen annan var det, det gick inte bra för dem. Det gick väl sämre och sämre.
Ja.
Så kanske det var en anledning till att han, att vi kunde liksom mötas sen när han bodde i Malmö och diskutera musik helt enkelt, prata musik och börja liksom experimentera med inspelningar, han och jag och Niklas Hell då. Saker som skulle komma ut långt senare i andra sammanhang, men ändå.
Jag tänker att när du klev in och började jobba med Tåström, då var det ju ganska långt från Peace, Love and Pitbulls soundet.
Mm.
Hur kommer det sig att det blev så? Varför körde ni inte på Peace, Love and Pitbulls stuket då, eller?
Alltså de var väl, den sista Peace, Love & Pitbulls har väl knappt hört, men där går de väl ner lite i tempo. Jag tror att han var, eller både han och Niklas var, Niklas hade ju fått tinnitus på kuppen, så han kunde knappt jobba. Att de var väldigt trötta på det här vräket, och nu var det dags för någonting liksom, nu var det dags för någonting motsatsen.
Mm.
Och jag var ju väldigt tagen av den här Einstürzte Neubautens Silence is Sexy, där de gjorde den grejen också. De har väl kört med liksom tryckluftsborrare och skärbrännare eller vinkelslipare, och sen hipsivs gör de som alldeles tyst, och den var så jäkla spännande. Så den var ju lika intensiv som de här våldsamma plattorna, tyckte jag. Jag tyckte det var mer intensiv. Man bara satt ju på helspänn och lyssnade på den. När ska det explodera liksom? Och man hör knastret av en cigarett tydligt som fan liksom. Och man hör brummet från stärkarna, men de spelar inte ut. Det är så jävla cool. Och det var jag väldigt inne på. Jag undrar om inte också, det har vi inte pratat om vad jag minns, men jag undrar om inte Tåström också var inne på det. För han var ju en enorm Neubauten-fan på den tiden.
Mm. Men vilken var den första skivan som du var med på med Thåström då?
Det var den som kom efter Det är de som är konstiga. Alltså den som heter Mannen som blev en gris.
Ja. Och den, men den är ju ganska hög energi på, om man säger.
Ja, det är den. Det är den. Den är någonstans mitt i... Den är liksom inte riktigt samlad vad den vill. Mm. Vilket jag tyckte var ganska häftigt. Men där är ju en låt på den, en lång låt som heter Kaospassageraren. Och det är ju...
En långsam låt.
Mm. Mm. Det som jag spelar på. Och det är ett resultat av de där experimentinspelningarna som vi gjorde. Och sen kanske är ett steg in i Skebokvarnsvägen.
Så den, var du med på fler låtar på den skivan eller?
Ja, jag var med på två till. Men det är den som är den liksom centrala för mig.
Kaospassageraren.
Mm.
Och den är liksom ingång till, vet du, Skebokvarnsvägen som var mycket långsammare som kom sen alltså.
Ja, som var mycket ödsligare och...
Mm.
Mm. Mm.
Och sen så har du rullat på ganska hårt med Thåström.
Ja. Alltså,
mycket.
Ja.
Har ni något samarbete på gång nu?
Nej, nu är det över. Nu är det över.
Nu är det slut? Nej.
Nu är det slut, så det blev... Vad ska man säga? En tredjedel av mitt arbetsföra liv fick Wilmer. Och en tredjedel fick Thåström. Och nu är en tredjedel kvar om jag överlever. Då tänkte jag att jag skulle göra någonting själv. På allvar. Okay.
Jag tänker, men du har även du och du sa Nick Hell, ni hade det här, med det projektet Sällskapet.
Sällskapet, ja.
Det var du och Hell. Och Thåström var med också. Och
ja, alltså det var ju Thåström som drog igång Sällskapet.
Vad var Sällskapet? Det var ett synt projekt liksom. Eller?
Ja, men det jag tror det var ett, egentligen ett experimentprojekt. För att göra experimentell musik som inte hade några regler. Och det var jäkligt, jäkligt häftigt. Så vi bara byggde låtar i studion och vad som helst kunde hända. Det fanns liksom ingen riktning. Mm. Men sen efter andra plattan så ville inte Thåström vara med längre. Och jag vet ju inte, kan ju inte liksom lissluska ut anledningar. Det vet ju bara han själv. Mm. Men det han sa var att han behöver all energi till sina egna plattor och sina egna texter och sina egna låtar.
För Sällskapet låg ju inte så långt ifrån det han gjorde. Det var ungefär vid tiden, eller?
Ja, det var ju samtidigt som han...
Ja, men jag menar rent olika, liksom, samma stil. Det var ju lite grann samma, eftersom han hade ganska långsamt.
Ja.
På båda så känns det som att de gick nästan hand i hand lite grann, så kan man förstå att de kanske krocka lite med varandra.
Det kanske det gör, ja. Det är mycket möjligt.
Eller störde radioskuggan lite grann.
Mm.
Men som Andrea Schröder var med, eller?
Ja, men så frågade Niklas mig, men vad fan ska vi göra? Ska vi fortsätta? Ska vi göra fler plattor? Ja. Så tänkte jag, ja, vem bryr sig om dem om inte Thåström med mig? Det är ju så smalt redan innan.
Ja.
Men det är ett jävligt häftigt projekt att hålla på med, så visst, varför inte? Och då behövde vi en sångare, för problemet var att när jag sjöng där i Sällskapet, vilket jag ibland försökte, så lät det bara som en av mina skivor. Mm. Och det var ju meningslöst. Mm. Det var inte idén liksom. Och så hittade vi då Andrea Schröder som jag hade haft lite kontakt med och spelade på hennes platta.
Mm.
Och då gjorde vi ett byte. Men jag spelar på din platta så kan väl du sjunga på vår Sällskapets platta. Mm. Så blev det. Hon har ju sån härlig...
Fantastisk.
Ja, sån härlig Marlene Dietrich. Mm. Eller, jag vet inte, gammal berlinsk.
Mm. Kommer inte lite tyska där, om man säger.
Ja, och det bara göra en platta på tyska. Det måste man ju göra en gång i sitt liv.
Ja, men du hade bott i Tyskland när du var liten också, så kom du tillbaka. Det var så jag tänkte.
Ja, och jag har ju haft långtgående planer på att själv spela in mina låtar och sjunga dem på tyska.
Mm.
Jag är bara rädd att det kan bli lite kalanka eftersom jag har inte det förhållandet till tyska språket, så att jag kan göra det med övertygelse, tror jag. Men det är inte för sent än.
Kanske kommer det. Men du har ju liksom lite skånska kvar i rösten om man säger. Även fast du har bott i större delen av ditt liv i Stockholm eller nästan i alla fall väldigt länge.
20 år nästan.
20 år. Jag tänker liksom, hur påverkar det dig när du sjunger? Liksom, alla säger fortfarande kanske att du sjunger på skånska eller liksom sådär. Har det varit ett hinder eller har det varit jobbigt eller har du försökt tvätta bort eller förstärka skånska?
Nej, varken heller. Jag tycker den finaste dialekten i landet. Mm. Såklart.
Ja, då förstärker man kanske då.
Jag tycker inte att jag låter som jag förstärker den.
Nej.
Nej. Men den är, skånskan är ju mycket skönare att sjunga på, tror jag. Den är ju liksom mer tänjbar, ungefär som engelskan, än rikssvenskan är.
Du har aldrig sjungit på engelska då?
Jo, det gjorde jag ju i min andra band som jag hade vid sidan om Wilmer. Där sjöng jag på engelska. Men det blev ju liksom, det blev ju fjantiga texter liksom. Det blev liksom bara man, vilken ballrad, vilken ballfras och vad ballord det här ordet låter. Men det betyder liksom inte så mycket. Svenska är ju så jäkla direkt. Man hör direkt om det är något att lyssna på eller om det är bara blaj.
Men när du skriver låtar själv, vilket är viktigast, texten eller musiken för dig?
Det viktigaste är att det går ihop. Att de hittar varandra.
Vad kommer först då? Musiken eller texten?
Alltså i 9 fall av 10 är det musiken som kommer först. Hitta en stämning. Så jag försöker skriva en text som passar i den stämningen. Och då har det visat sig att det ibland är som att trycka en fyrkant genom ett runt hål. Så då måste jag på något vis göra någonting med musiken och med texten. Och till slutändan blir det en helt annan låt än det var meningen från början. Så det är en rätt seg process. Men det har hänt att jag har gjort bara låt och text har kommit till mig direkt. Men det händer tyvärr inte ofta.
Jag tänker, du har även gjort musik till andra. Dels teater och film. Då behöver du inte ha någon text med, om man säger.
Nej, skönt.
Skönt. Har du tonsatt andras texter?
Nej, det har ni aldrig gjort. Det har ni aldrig gjort. Mm. Jag gjorde, det var någon för länge sedan i Malmö så var det något projekt som där olika musiker skulle tonsätta dikter från olika diktare där de skulle läsa in dikten och så skulle man göra musiken. Mm. Och där gjorde jag musiken till en dikt som Maria Küchen läste in. Och jag tyckte den var jättefin, men jag fick aldrig någon respons från henne så jag tror inte hon gillade den. Så därför är det inget som jag är så stolt över.
Men alltså, dels vet jag att du har gjort musiken till den här filmen Speglingar.
Ja.
Så det var en film, eller det är en film om, kan du berätta om den filmen?
Ja, det är ju Sara Bros film om sitt och hennes mammas förhållande i grunden. Men den är ju väldigt poetisk och har väldigt många lager. Och liksom blir allmänmänsklig. En väldigt fin film.
Alltså. Ja, en jättefin. Och just att din musik där, det liksom förstärker upp någon slags stämning där som gör att den blir liksom, ja, de här små, inte, det är ingen hårdtryck på musiken. Det är bara några små toner här och där. Och det är liksom, och lite musik, mer musik. Det är en väldigt fint.
Det är det.
Färglagd film med musiken, kan man säga.
Absolut, men det måste jag faktiskt ge Sara cred för.
Mm.
För jag skickar musik till henne och kollar, vill du använda detta? Kan detta funka? Och hon använder den, lägger in den i scener och målar med mina låtar liksom. Så om det funkar till filmen så är det hennes förtjänst.
Mm.
Det måste jag säga.
Men har du gjort musik till fler filmer?
Alltså jag gjorde till hennes första, den som heter För dig naken.
Alltså Sara Bros första film.
Okay. Ja, just det.
Mm.
Och nu håller hon på med en film eller har hållit på ett tag och där skickar jag henne också musik.
Mm.
Jag tror att den har bara ett arbetsnamn, men jag ska inte jag ska inte prata mer om det, för jag vet inte vad den kommer att heta i slutändan. Så det är henne jag har jobbat med.
Inga andra film?
Nej. Nej.
Ingen reklamfilm ändå?
Nej, jag får aldrig frågan. Jag menar, vem fan vill ha en deppig Oslo-låt till
reklam? Kan du inte göra glada låtar då? Glada melodier.
Ja, jo, det kan jag kanske göra. Jag vet inte om jag vill.
Men varifrån tror du kommer att det ska vara deppigt, som du säger?
Nej, alltså jag tycker inte det är deppigt, men det anses väl deppigt. Jag tror att en reklamare skulle tycka att det var på tok för deppigt. Mm. Jag tycker inte det är deppigt. Och det är ett jäkla tjat om att det är mörkt också. Jag tycker inte heller det är mörkt. Det är bara... Vad ska man säga? Det är bara musik. Mm. liksom. Som ofta är långsam och kanske ofta går i moll. Och kanske är texterna tunga för många. Men det beror helt på vilket perspektiv man tittar från. Liksom. Mm. Det är samma med det här. Jag har ofta blivit anklagad för att vara pretentiös. Och det kanske jag är, jag vet inte. Men det beror också på vem... Jag menar en konstskole lärare skulle ju bara säga det som popmusik kanske. Men en popmusiker tycker det är pretentiöst. Det beror helt på vilket läge man tittar från. Och jag kan inte liksom bry mig om det. Det gör jag, annars har jag inte pratat om det nu. Men jag vill inte bry mig om det, utan jag gör det jag gör. Och det är musik.
Men du gör ju konst också.
Ja, det gör jag.
Kan du berätta om din konst?
Jag vill ju så gärna bli konstnär. Men jag tyckte inte att jag hade det, liksom. Och det har jag kanske inte heller. Men sen har jag märkt med min musik när jag börjar egna plattor att jag försöker liksom göra musik som blir som bilder eller filmer i huvudet på mig själv och kanske då på någon annan. Och då har jag tänkt att, men vad fan, då kan väl varför gå över ån efter vatten? Då är väl lika bra att göra bilderna. Kom jag på för ett antal år sedan. Och så började jag fotografera. Och sen för några år sedan, så när jag tröttnade på fotograferandet, så började jag måla istället. Och då fick jag ju höra att de här bilderna ser ut som din musik. Så tänkte jag, ja, det är inte konstigt. För det är ju de bilderna jag försöker måla med min musik. Men då är det ju faktiskt så att jag har hållit på med musik i 40 år eller någonting. Och jag har inte alls varit så aktiv med, så jag kan det hantverket lite bättre, tror jag. Men jag ska fortsätta parallellt måla och plåta.
Vilket är roligast? Musik eller konst?
Det är samma sak.
Okej.
Okay. Det är samma sak. Det roliga med musik är att man blandar in andra människor. Så det blir en social grej. Man är inte så jäkla ensam alltid. Man är när man är just i skrivande processen. Den är precis som att måla. På gott och ont. Sen när man repar ihop det, det är ju det som är det trevliga. Alltså, nu gillar jag inte att repa, men jag gillar det sociala.
Varför gillar du inte att repa då?
För att jag är en latmask.
Mm. Men vilket är roligast, att repa in egna låtar eller repa med andras band då? Eller med andras låtar?
Det är ju lättare med andras låtar, för då hänger inte så mycket ansvar på mig att det ska låta bra. Där känner jag mig fri också. Jag kan väva kring den här artistens låt. Men när jag repar mina egna låtar, så känns det som att det är jag som måste hålla ihop det här och är, vad ska man säga, själva navet. Men jag försöker frigöra mig från det genom det här bandet DSM-5, som är ett improvisationsband. Där vi bara... DSM-5.
Okej. Vad är det för något då? Improvisationsband? Vilka är med i det bandet då?
Det var jag, Micke och Henke, cellisten. Okay. Micke Nilsén. Vi har bara haft en spelning på Renells för exakt ett år sedan. Mm. När vi ska spela in en platta. Det där är, och det är lite som sällskapet, det är helt öppet. Mm. Allting är helt öppet. Det finns inga normer. Inget, det ska bara vara... Det ska bara bli bra.
Ja. Inga krav, inga pretensioner.
Nej, och ingen sång. Tack och lov.
Varför? Säger du tack och lov?
Ja, men då kommer det in ett jobbigt element. Då måste det skrivas någon relevant text helst. Och... Ja, jag vet inte. Nej, det är bara musik. Improvisationsmusik.
Men vad lyssnar du på själv idag?
Ja, nästan ingenting.
Varför lyssnar du inte på musik längre?
Därför att jag är så trött på musik.
Hur kommer det sig att du har blivit trött på musik, tror du?
Jag tror det är en yrkesskada. Jag tror det är en yrkesskada. Alltså, jag älskade musik, det var därför jag började spela. Då hörde man helheten. Men nu när jag lyssnar på musik så hör jag liksom... Då lyssnar jag med ett annat öra. Jag studerar mer. Koncentrerar mig på... Jag kan separera instrumenten. Jag lyssnar på texten och börjar liksom analysera den. Det blir bara ett jobb på något vis.
Jag tänker att de borde ha gjort si eller så bättre eller sånt. Större på småfel eller så.
Alltså, oftast är det ju undermåligt det man hör. Eller man har hört det innan, fast bättre och så vidare. Ibland kommer det ju saker som bara slår en, som knockar en för att de är så jäkla bra. Och då får man ju vara dåligt självförtroende för att det är så jävla bra, liksom. Som till exempel Nick Caves senaste grejer eller PJ Harveys grejer. Det där kan vara så bra som man blir helt livrädd, liksom. Hur fan ska jag kunna... Inte för att jag ska är i någon tävling med dem, men det är... Det är på en annan planet, liksom, tycker jag.
Men nya skivan då som kommer här, vad kan du berätta om den? Hur har den vuxit fram? Den heter
Regn av glas.
Ja, och varifrån kom titeln?
Titeln kommer från... Måste vara ett radioprogram som jag hörde. Eller så är det något jag sett på något vetenskapsprogram på tv. Jag kommer inte ihåg, men det var någon som berättade om att när den här stora asteroiden slog ner, den som dödade alla dinosaurier, den slog ner där i Mexiko. Jag kommer inte ihåg namnet på det stället. Och den kom med en sån fruktansvärd fart. Och den var flera kilometer i diametern här i stenen, liksom. Och den hade liksom... Alltså det var en makalös hastighet den slog ner. Så när den slog ner i marken, i berget, så smälte berget av den enorma impacten. Och kastades tillbaks upp i stratosfären. Smält sten. Som ju så småningom kyldes av. Och då singlade den ner som glas. Aha. Glasdroppar. Och bara den bilden tänkte jag, uff. Det där är mäktigt. Och sen dog alla dinosaurier. Och så tog de parallellt till vårt sätt att leva som ju kommer också sluta i ett regnglas. Inte för att det kommer en asteroid, men därför att vi fuckar upp det, liksom.
Men det var skivnamnet. Annars har du jobbat med skivan länge, eller hur?
Mm, 2 år drygt.
Mm. Och det är på svenska?
Det är på skånska, ja.
Svenska sa jag väl?
Ja, skånska sa jag.
Okej, okay, ja. Men finns det någon sån röd linje eller tema? Eller är alla låtar egna berättelser, så att säga?
Ja, det tycker jag. Det fanns... Eller... De första låtarna som kom, det var, där hade jag liksom tema kring en tur som jag gjorde till USA utanför Brest i Frankrike, som ligger i det som kallas för keltiska havet, en del av Atlanten. Precis infarten till, Engelska kanalen. Med massa lömska rev och hårda vindar från Atlanten. Så det är väldigt många fartyg som har gått under där. Så just låten Keltiska havet handlar om just när jag reste ut där. I den här karga flätten liksom. Och många låtar hade liksom ett tema kring det här med vatten och hav. Så att Micke en gång sa, jaha, det blir ett maritimt tema på plattan. Men det hade jag inte ens reflekterat över. Och det är klart, det är en del maritima låtar, men det är inte det som är temat. Temat är väl bara någon sorts, som jag har lovat att jag inte skulle säga i en intervju, men det säger hon ändå. Någon sorts existentiell tomhet. Ödslighet. Det är nu temat.
Känner du som tomhet?
Ja, vem gör inte det?
Jag vet inte. Det är så olika typer av tomhet och olika mycket. Men...
Jaja, men...
Är något du lider av?
Nej, lider vet jag inte. Jag är bra, för fan. Jag
tänker tomheten, där du snackar om de mörka låtarna och mörka tavlorna och tomheterna. Men det... Även fast det är den du har blivit, liksom, den man är.
Ja. Men... Det är ju en väldig tomhet nu sen alla gudarna är döda begravda. Mm. För de fyller väl upp det. Då har man bara sig själv. Och man är ju, trots familj och vänner, så är man ju alltid bara ensam. Och ibland kan det kännas väldigt, väldigt tomt och meningslöst. Fullständigt meningslöst. Och i andra tillfällen så kan det kännas, men fan, jag får ju vara med om detta. Jag får se allt. Jag får, alltså, bara att vara vid liv är stort. Det är jättestort. Och få förunnat, med tanke på hur många spermier som sprids på Helleberget. Mm. Så man ska vara glad för det. Och jag är glad för det också. Men ibland kan jag få en sån enorm känsla av ödslighet. Och det är väl ofta det som dyker upp i mina texter också. Men jag menar att den är allmänmänsklig. Det gäller alla. Utom de som är djupt religiösa, för de fyller upp den med det där.
Men du är inte religiös. Tror du på Gud?
Nej, 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 nej. Det gör jag inte. Det går inte. Men jag skulle vilja. Men det går inte.
Varför går det inte? Det går inte ihop liksom.
Det går inte ihop. Mm. Det är ju något som vi har hittat på. Så det blir liksom bara, man försöker lura sig själv på något vis. Mm. Men de som tror, det är bara att gratulera. Mm. Det är kanon. Så ingen skugga över dem.
Ingen svartsjuka heller då?
Vad är det svartsjuka?
Att de har hittat, att de har en tro och du har ingen tro.
Nej, 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 nej.
Men framöver här, utöver när skivan är släppt och så, vad händer härnäst?
Ja, det är de här spelningarna som jag håller på att försöka få till stånd nu. Mm. Det är Baser, 11 november. Babel i Malmö, 18 november, min födelsedag.
Mm, grattis, förskott.
Tackar. Och så Pustervik i Göteborg den 19 november. Ja. Så det är dem. Och sen fortsätter vi väl i en mindre sättning, är det tänkt, till våren. Mm. Så bokaren håller på att försöka sätta lite spelningar. Men de här tre ska bli stora med ett stort band.
Vill du göra mer skivor sen efteråt, tror du? Eller är det så att man känner att det här var den sista skivan, liksom, tänker jag, nu orkar jag inte mer, eller är det så?
Ja, så är det. Och det har jag tänkt efter varje skiva jag gjort. Det här är fan med den sista. Jag tänkte definitivt, men här, för det blir en dubbel LP, så det är mycket mer material. Mm. Och i vissa perioder har det varit kämpigt. Mm. Eller jag har haft det, man, du vet, man tvivlar. Mm. Är det här verkligen någonting jag lägger ner så mycket energi på? Men nu är jag mycket nöjd och mycket stolt över den. Så det är inte omöjligt att det blir fler skivor. Jag vill spela in en platta med Fire. Med Fire Orchestra. Det är med saxofonisten Mats Gustafsson.
Ja. Okay.
Och basisten Johan Bertling.
Okay.
Ja. Jag tänker få hela tiden Bering Breivik i huvudet, och det är helt fel. Johan Bertling.
Mm.
Och så trummisen som jag tror spelar med tonbruket också. Jag hörde en inspelning de hade gjort som var så jävla hård. Och jag skulle vilja göra någonting med dem. Och jag har frågat om de verkar intresserade av det, så det gäller bara för till det där. Och sen vill jag jobba mer med Micke, för vi har ju hittat ett samarbete som är
Micke Nilsén,
ja. Som är superbra.
Ja. Vad ska ni göra med det? Vad vill du göra med honom?
Ja, för ska vi göra en DSM-5-platta?
Mm, precis, ja.
Mm-mm. Och sen hoppas jag att vi börjar så smått bygga på en kommande platta kanske. Kommande Oslo-platta.
Spännande.
Men det har vi inte pratat om. Först får vi liksom skiffla undan det här.
Du har även gjort teatermusik på Galeasen. Hur är det att skriva för teater då?
Det är väl liknande som för mig som att skriva till film. Skulle jag säga. Jag läser ett manus. Jag får en idé om vad det rör sig om. Och sen gör jag liksom någon sorts låt till det. Och sen, eller ett par olika, vad ska man säga, melodi. Slingor som är återkommande och i olika skepnader då, avskalat eller mörkt eller, och sen så skickar jag det till Galeasen och så använder då den som lägger ljudet dem efter eget.
Så du spelar inte live då, utan det har gjort musik?
Jag har inte spelat live, jo, jag har spelat in live, jag har spelat in en skiva live, men alltså jag har inte spelat live till teaterpjäsen. Vilket jag har föreslagit att jag skulle vilja göra någon gång. Men det är ju ett rätt stort åtagande både för mig och för dem. För då måste jag ska vara där då varenda gång de har föreställningar och framföra detta. Plus att då måste jag och mina medmusiker få lön. Och Galeasen går ju alltid på knäna såklart.
Men Galeasen, det är ganska... Kan du berätta om Galeasen för någon som aldrig har varit där? Det är en ganska fin scen.
Ja, men det är ju en enorm scen. Den är ju någon sorts plantskola till de stora stadsteaterna i Stockholm, eller Dramaten, stadsteatern, som plockas begåvningar från Galeasen som sen blir superstjärnor. Som det är många av dem som har börjat. Det är ju någon sorts alternativ friteater, men det är definitivt inget att hitta på. De gör helt enkelt jäkligt bra grejer och har, vad jag vet, alltid gjort det och har en väldigt stark profil i det liksom. Det är ingen hittepå, det är bra grejer som fan. Och liksom inte publika på det viset att de försöker göra något brett som alla ska se, utan de bara gör grejer som de tycker är bra och som kan vara jävligt kärva och onda på olika vis, men ja, det är bara skitbra. Det är bra.
Och det är härliga lokaler. Men du spelade in din förra skiva, var det va?
Mm.
Spelade du in den live på Galeasen? Eller hur gick det till?
Ja, vi spelade in den live på Galeasen. Alltså inte för en publik, utan jag fick lov att husera i Galeasen under en hel juli månad när den var stängd. Och då riggade vi upp grejerna och sen spelade vi där. Och sen när vi hade spelat in allting och mixat det, så, men jag tror inte ens vi hade mixat det, då var det den här Music and Arts-festivalen på Skeppsholmen-området där liksom Galeasen är en del, och då framförde vi hela plattan från början till slut i de lokalerna. Det var ganska häftigt, och det här var ju liksom många flera månader innan plattan överhuvudtaget kunde lyssnas på. Det tyckte jag var cool.
Vad jobbade din mamma med?
Hon hade ett bageri.
Hon hade ett bageri?
Mm.
Vad gjorde hon när du var liten då?
Nej, då var hon väl framförallt hemmafri, för far var mycket ute runt i världen i sitt arbete. Så hon var väl hemma och tog hand om oss unga. Mest.
Han reste mycket då i jobbet. Ja. Findus.
Ja, eller vem det nu var han jobbar för. Findus eller Nestlé eller Nordeco. Jag kommer inte ihåg alla olika namn. Jag fattar aldrig riktigt vem han jobbar för. Men han skickades runt. Var liksom i Sydamerika något halvår. Han var på Grönland och i Sydafrika. Och olika delar av Tyskland såklart. Skottland. Nordnorge. Det handlar ju om fisk liksom. Alltså jag menar, det handlar om haven och hamnarna som han åkte omkring i.
Så ibland såg inte du honom på många månader liksom?
Alltså mitt minne, enligt mitt minne så var det så att jag ibland inte såg honom under flera månader. Men tidsuppfattningen kan spöka, så jag vet inte riktigt hur det egentligen låg till. Men just när han var i Sydamerika så känns det för mig som man var där åtminstone ett halvår. Men det där måste jag kolla min mor. För jag var så liten nu också.
Hade du en bra relation med din far annars?
Ja, den var väl inte så helt lyckad. Alltså vi gillar ju varandra, absolut. Men det var inte, vi hade inte så nära relation. Jag vet inte riktigt varför. Jag såg honom alltid som en auktoritet, alltså en chef. Mitt förhållande till honom var som en förhållande till en chef.
Varför blev det så, tror du? Varför inte bara pappa?
Jag vet inte.
Var han sträng och så då?
Nej, alltså det var inte så att han slog eller domderade och så vidare. Han var bara liksom, han var chefen hemma. Det han sa, det gällde. Liksom. Och det var, fick man foga sig. Min storebror tog strider med honom och kanske därför kom de nära varandra också. Jag gjorde aldrig det. Jag levde liksom lite i skuggan av min storebror. Av helt enkelt skäl som att jag ville undvika konflikter och konstigheter. Så jag fogar mig i det mesta, även om jag inte gillar det.
Är det konflikträdd då?
Våldsamt konflikträdd, skulle jag vilja säga.
På vilket sätt märks det?
Att jag undviker, att jag om känner att det är på väg att bli en konflikt så går jag därifrån. Jag bara går därifrån. Mm. Det är inget trevligt drag, men kanske jag genom min pågående analys ska komma till rätta med det.
Du har en pågående analys, eller?
Jeps.
Vad är det för en analys?
En psykoanalys.
Mm, psykar jag förstå.
Ja, jag ligger på en soffa och en psykiater.
Har ni kommit fram till någonting hittills?
Nej, jag har inte kommit fram till någonting. Men...
Så av analysen tänkte man har kommit fram till något?
Ja, men jag tror att det är någon sorts självanalys där psykiatern leder en. Om man hamnar i loopar och tankar som bara går runt sig själv liksom, så leder han en vidare. Så det blir att man själv liksom på något vis tar reda på vem fan man är och varför. Och det är inte helt bekvämt det där, alltså. Det är verkligen inte. Men det måste göras. Och nu när jag är så här gammal så är det väl fan dags liksom, ta reda på vem man egentligen är.
Vad man egentligen skulle ha gjort med livet, eller?
Nej, men hur man ska fortsätta sitt liv åtminstone. Det som är gjort är gjort. Det kommer inte ifrån.
Vad gör du helst när du inte spelar musik eller håller på med konst? Vad får dig att må bra?
Ja, då måste jag nu säga att ta en öl med goda vänner. Det tror jag faktiskt är det som får mig med bra.
Kanske vi ska gå och ta en öl nu då?
Ja, det kanske vi skulle göra. Det var ingen dum idé.
Men tack så mycket för att jag fick komma hem till dig och träffas lite grann. Och lycka till med alla projekten under hösten. Mm. Ta en öl. Mm. Hej då.
Hej.